Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Tillhör du de som alltid läser böcker på originalspråk? Även om det skulle vara nordmakedonska. Jag tror att ni är ganska få, men också lite irriterande. Själv läser jag ofta den svenska översättningen, även om boken är skriven på engelska, och jag är glad över alla översättningar. Men det kanske inte så ofta som jag tänker på vilket enormt arbete som ligger bakom när man ska översätta en roman. Det kommer vi dyka ner i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Redan under medeltiden översattes texter från främst latin till svenskan. En milstolpe i den svenska översättningshistorien som ofta nämns är Gustav Vasas bibel som blev färdig i mitten av 1500-talet. Översättning görs alltid från en källtext och det konkreta resultatet blir en måltext på det nya språket, till exempel svenska. Ofta har översättaren målspråket som sitt första språk. Den som ska berätta för oss om översättningar är Nils Håkansson. Han är författare, översättare och förläggare och har också doktorerat på en avhandling om ryska översättningar. Han är aktuell med boken Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning, som är Augustpris nominerad i år som bästa fackbok. Varsågoda, Allt du vill att veta om översättningar med Nils Håkansson.
Hej Nils, välkommen till Allt vi har att veta.
Tack.
Vi sitter hemma hos dig i Älvsjö, tittar ut över grannskapet och vi ska prata om översättningar av litteratur. Du är ju både förläggare, författare och översättare, men varför skrev du en bok om ämnet egentligen?
Jag har hållit på och forskat på översättningshistoria. Jag skrev en avhandling för 10 år sedan ungefär om översättning av rysk skönlitteratur och hur det är urvalet och hur sättet man pratar om litteraturen och hur man översätter samspelar med, har samspelat genom historien med olika svenska uppfattningar om Ryssland. Man tror ju lätt att den översatta litteraturen, det är bara en spegel av litteraturen som finns där i början, men hela vägen från urvalet fram till det att man översätter så händer det saker med den översatta litteraturen. Den är formbar på olika sätt. Sen har jag också varit forskningsredaktör, som det heter, för något som heter Svenskt översättarlexikon, som är ett online uppslagsverk som kartlägger den svenska översättningshistorien. Jag såg att det saknades ett översiktligt verk om den översatta litteraturens historia i Sverige för det första, och sen också en mer allmän medvetenhet om vad översättning är.
Ja, men jag blev så himla glad när boken kom. För att jag har länge gått och tänkt att jag ska göra ett avsnitt om översättning av litteratur. Och sen tänkte jag, ska jag liksom prata med någon enskild översättare och sådär. Och så kom boken och så kände jag att, men det här är ju klockrent såklart.
Ja.
Men det är intressant det du nämner om det här med att vi har en massa moraliska och kulturella filter som på något sätt skapar översättningarna. Och urvalet av översättningar också.
Ja, så är det hela vägen. Det är lite olika det där. Om man ser på urvalsnivån så märks det ju, alltså det är ju en väldigt liten del av all litteratur som vi översätter överhuvudtaget. Vi översätter ganska mycket i Sverige, men
hur mycket är det per år ungefär?
Ja, det är ungefär 2000-2500 titlar per år tror jag det. Det är väl ungefär någon sån här var tredje bok som kommer ut på svenska översatt nu, vilket det är ganska, historiskt sett ganska lite. Det brukar ligga på 50-50 ungefär.
Så okej, så den svenska litteraturen då är egentligen ganska stark just nu i förhållande till den översatta?
Ja, så är det. Den inhemska litteraturen har ju alltid fördelen att det finns någon författare som kan gå runt och väcka uppmärksamhet och säga saker och skriva i kvällstidningar och sådär. Det är ju svårare men översatt författare.
Men det låter som att du tycker att översättningar och översättare inte riktigt får det utrymme de förtjänar idag då?
Nej, det är väl lite dubbelt det där. På sätt och vis är det bättre nu än vad det någonsin har varit. Samtidigt så är det ganska otillräckligt. Man har den här konstformen som har varit av helt genomgripande betydelse för den svenska kulturens utveckling. Och så har man ingen kritik som hanterar den överhuvudtaget. De flesta recensioner av översatta romaner nämner inte ens en översättare. Sen är det en annan sak, det är inte helt lätt det här med översättningskritik, för det är, vilken form det ska ha är inte helt självklart. Det är inte säkert att man kanske ska klämma in det i recensionerna just, men som det är nu så är det ju helt obegripligt eftersatt.
Men om man ska recensera en översättning och förstå om en översättning är bra eller dåligt, måste man då likt översätta en behärska källspråket plus svenskan, eller?
Nej, egentligen inte tycker jag. Med lite vana så tror jag att man får upp ögonen för vad som kan hända i en översättning och så ser man vad som har hänt. Det blir ju en extra ansträngning förstås för en kritiker eller recensent. En bokrecension är ju ganska kort och ska det klämmas in några extra grejer där som konkurrerar med andra saker som ska sägas. Det är inte någon helt lätt ekvation.
Just det. Eller också förenklar man det ännu mer och jobbar med stjärnor eller plus. Man säger boken 3 ja. Plus, översättningen 4 plus.
Ja, typ. Men det är nästan de här bokrecensionerna man har nu, det blir nästan varken hackat eller malet. För de kan ge intryck av att vara väldigt. Det är så pass mycket text att man hinner säga någonting, men samtidigt så hoppar man över kanske en helt väsentlig beståndsdel varje gång när det gäller översatt litteratur. Mm. I alla fall.
Om du skulle måla upp den svenska översättningshistorien i några liksom breda penseldrag, finns det några händelser som har varit mer definierande för hur vi översätter text?
Kanske inte konkreta händelser så, men däremot så man har översatt enligt några olika principer genom i stort sett hela historien. Att man har antingen varit, ja, men det sätt som många kanske utgår från att översättare ska göra varje gång, att man översätter nära texten, håller sig så nära till texten som det går och försöker anstränga sig för att hålla samma stilnivå och pricka in samma tonfall och så. Men så har det ju väldigt sällan varit genom historien. Översättarna har dragit iväg åt alla möjliga olika håll. Det är egentligen först de senaste årtiondena som man har fått en mer påbjuden översättaretik som säger att man faktiskt ska hålla sig riktigt nära originalet och försöka återskapa det i detalj så gott det går. Men den där tanken har funnits med egentligen sedan senmedeltiden. Det finns ett tidigt exempel på de som översatte den heliga Birgittas uppenbarelser. Det skedde oerhört noggrant i detalj. Det var en uppburen och viktig skrift, och man märker genom historien att uppburna och viktiga skrifter, de översätts ofta mer originalnära än andra. Man märkte att samma Birgittines systrar, de kunde översätta andra texter mer, då fladdrar de iväg från original.
Och den tendensen kan man ju se långt in i historien, eller hur?
Ja, i princip in i vår tid. Från 1900-talets mitt och framåt så börjar översättarna organisera sig i en konstnärlig intresseförening eller någon slags semifackligt förbund. Och man började då ställa krav på förlagen. Man skulle få högre ersättningar. Samtidigt så ägnade man sig åt någon slags inre reningsarbete eller uppfostringsarbete. Så att man enligt logiken, om vi översättare inte höjer vår konstnärliga nivå, så kan vi inte, är det inte rimligt att vi begär mer ersättning från förlagen. Men om vi höjer oss, då kan vi göra det. Det blev en positiv cirkelgång där, som man såg tidigt att man skulle kunna åstadkomma. Och så lyckades man få igång det där pö om pö, ganska långsamt, under andra halvan av 1900-talet. Från 70-talet och framåt så ser man att översättarna, de bättre översättarna, de drivs av en annan, andra etiska, översättningsetiska utgångspunkter än många av sina äldre kollegor. Att det finns en vilja att ligga nära originalet, och att man får en syn på sig själva som konstnärer och som aktiva konstnärliga subjekt.
Just det.
Och det där slår väl igenom på allvar kanske egentligen först inne på 90-talet.
Ja. Ska jag tro. Men du beskriver ju två så här idealtyper eller så här schablonbilder av översättare. Dels då den som översätter som en del av brödfödan, alltså bara som ett jobb. Och så finns det den andra typen som är entusiasten, eller du kallar dem, henne översättaraktivisten till, ja, och med, som på något sätt kanske brinner för en viss kultur.
Ja, det är ju lite olika. Alltså det har ju funnits väldigt många översättare genom tiden. Alltså det är klart att det, i det, hela det kollektivet så finns det lite olika typer. Ofta så har det varit så att de stora förlagen har hållit sig med några husöversättare, vad man ska kalla det. Och de behöver inte ha varit några passiva figurer egentligen. Men däremot så har de kanske mestadels arbetat med stora författarnamn på den internationella scenen. Det är sådana namn som kanske hade översatts i vilket fall som helst. Jag tar några exempel med den här Valborg Hedberg, en stor översättare. Hon översatte Dostojevskij och Tolstoj och Thomas Mann och så vidare. Det är författare som hade blivit översatta i vilket fall som helst. Även om hon till och med aktivt hade motarbetat det, så hade de blivit översatta. Hon satt sin prägel på hur de blev översatta, men inte det faktum att de blev översatta. Men sen så finns det andra som är mer aktivistiska, som man märker att de snokar reda på vissa författarskap där ute i världen och driver igenom dem i den svenska utgivningen på ett eller annat sätt.
Just det, de brinner för att introducera ett författarskap som kanske inte skulle ha kommit till Sverige annars.
Ja, och det gäller tydligt med mindre källspråk som man talar om, alltså mindre översättningsspråk. Sverige har ju genom historien varit ganska starkt dominerat av engelska, tyska, franska. De andra, allt som, och så de skandinaviska kan man kanske höra dit också. Men det som ligger utanför där ser man att de översättare som har ägnat sig åt portugisisk eller rysk litteratur, vad det kan vara. Eller översättare som har haft en med någon politisk inriktning och politiska utgångspunkter. De är också med och aktivt formar urvalet av litteratur i Sverige.
Mm. Men det intressanta du nämner att Hedberg, hon översatte Dostojevskij, Tolstoj och Thomas Mann. Innebar det då också att deras språk blev liksom, det blev ju liksom filtrerat genom henne då på något sätt, att Dostojevskij och Tolstoj kanske inte, liksom inte riktigt låter likadant på ryska, men att de blev mer lika på svenska?
Ja, men så är det förmodligen. Det skulle vara intressant att jämföra det. Men alltså, översättaren sätter ju sin prägel på texten, så, och det är oerhört svårt för översättaren att befria sig helt från sig själv. Jämför man några översättningar av olika författarskap gjorda av en och samma översättare, så hittar man ju en del små likheter där. Alltså det är ju inte några uppseendeväckande saker. Om det är en skicklig översättare så kan det vara... man kan ju nästan bli imponerad av det motsatta, att de är så stilistiskt olika också. Men ibland vissa... översättare lite längre tillbaka i tiden som har översatt oerhörda mängder litteratur, de har ju ofta varit duktiga på att redigera text.
Mm.
Och där ser man ju att det finns stilistiska drag som förenar författarskap som är helt olika.
Men jag tänker mig att om man översätter då James Joyce kontra då Hemingway till exempel, att James Joyce med någon slags sån här oerhört pratig stream of consciousness kontra då Hemingways isbergsprosa, att det måste ju bli liksom, även på svenska, olika resultat.
Eller? Ja, och det är ju ett arbete för förlagen där, att försöka passa ihop rätt sorts översättare med rätt författare. Eller tvärtom. Och det kan ju slå fel ibland. Det är något exempel i boken här. En lite konservativ översättare som heter Matilda Drangel som fick i uppdrag att översätta Jack London. Mm. Lite, som uppfattades som lite slängig och farlig på den tiden, runt förra sekelskiftet. Och hon var nog ganska obekväm med det, men tog nog på sig uppdraget av försörjningsskäl. Och gick väl ganska bra i några år fram tills det uppdagades att kritiker uppdagade att hon var kvinna, vilket ansågs helt galet att en så manlig författare översattes av en kvinna. Och då hittade man genast en massa fel i hennes översättningar och skyllde det på just att hon var en kvinna. Och hon var nog inte så väl lämpad för att översätta Jack London heller, även om hon utsattes för ett slags orättvist drev i det sammanhanget.
Just det. Men det var en blandning av misogyni och berättigad kritik, kan man säga. Men om vi återgår till historien lite grann. För det finns ju ändå vissa punkter, alltså översättningen av Bibeln, det som vi kallar Gustav Vasas Bibel på 1500-talet, brukar ju betraktas som en sån här översättningsbragd som ändå har format svenska språket, eller hur?
Den bibelöversättningen fick ju en språkforskarna brukar beskriva som att den blev språkstyrande. Att den blev styrande genom sin ställning i hur den användes i kyrka och i och med att det fanns så få texter som lästes. Brett så fick den en bestämmande roll för hur svenskan kom att utvecklas. Mm. Sen är det intressant att den översattes då med några olika förlager på latin och en i princip samtida tyska. Den här gruppen med lutheranska präster reformatoriska präster som de översatte, de ville gärna framförallt få bort alla drag av tysk förlaga i det här. Det fanns ett drag av svensk språkpurism i det här, så man gick tillbaka till äldre källor. Så den här texten blev ganska ålderdomlig redan från början.
Okej, redan på 1500-talet var det ålderdomlig.
Ja, vilket kan jämföras då med det som kallas Bibel 2000, som snarare hade motsatta intentioner, att den skulle vara så samtida som möjligt.
Hej kompis!
Ja, och då fick den här språkstyrande skriften, fick då, den hade också en ganska språkkonservativ form. Från början.
Men för att använda Palmemords rättegång svenska då, det går inte att komma runt den översättningen när man pratar om svenska språkets utveckling.
Nej, det gör det inte.
Och sen finns det den här berömda Hagbergs översättning av Shakespeares samlade verk också från 1800-talet, som också är så här, men betraktades länge som ett storverk, och det kanske till viss del fortfarande gör.
Ja, det gör den. Den bär sig nog ganska bra fortfarande. Den blev ju ett motsvarande kanske portalverk på så vis att Hagberg avslutade sina Shakespeare-översättningar vid mitten av 1800-talet. Då hade svenskan fram till en punkt då någon gång hade alltid lidit av en viss otillräcklighet. Att det fanns inte alltid stilistiska färdiga modeller för, märker man i synnerhet för översättarna. Att de har inte alltid språkliga eller stilistiska modeller som de kan använda när de ska föra in någon ny fransk roman på svenska eller vad det kan vara. Man märker att det är ganska trubbigt och svårt för dem att hitta rätt. Och det här är ett stående problem i den svenska översättningshistorien fram till någon gång vid den här tiden, mitten av 1800-talet. Och Hagberg kan vi räkna som med ett portalverk på så vis att efter Hagberg så är det inte så mycket prat om svenskans otillräcklighet längre. Utan det var på något sätt ett bevis för att vi klarar det här.
Ja, just det. Men det var vanligt förr i tiden att man översatte från, kanske om det var en bok på ryska, att man kunde översätta den från kanske till och med franska eller engelska till svenska. Och för mig låter det lite grann som viskleken. Är det så enkelt som att säga att de översättningarna blev lite sämre då?
Framförallt skönlitteratur som är skriven på lite mer ovanliga språk. Man har tänkt att vi har nog ingen översättare från det här språket. Då får man ta någon som översätter via ett förmedlande språk, vilket ofta har varit tyska. Jag har själv gjort någon sån översättning av en ukrainsk författare. Det gick inte att hitta någon som kunde. Vi saknade översättningskompetens i landet från ukrainska, och då fick jag göra det från ryska. Det är inte alls bra att göra så, för att det är definitivt saker som går förlorade i de här. Det är lite viskleken. Ibland behöver det inte vara så illa. Jag har sett några såna exempel där jag har jämfört. Och en tidig översättning av Turgenev från kanske 1870 som översattes av en svensk tidningsman som heter Backman. Han översatt från franska. Så jag har jämfört hans svenska översättning då med det ryska originalet. Och det är ganska bra. Så han, där var det väl kanske två väldigt noggranna översättare i leden, franska och den svenska.
Men när du översatte den här boken från ukrainska via ryskan då, som du översatte till svenska, var det så att du liksom gluttade på någon engelsk översättning också?
Eller? Nej, jag gluttade på det ukrainska originalet som jag då kunde avkoda lite grann. I det fallet så kände jag att jag kunde göra det dels för att ja, men alternativet vore att kanske att den inte översattes överhuvudtaget. Och det var en ganska kul, två ganska roliga romaner av Sergei Jadan, som han heter författaren. Och jag kände också att jag kunde pricka in tonen, det här vi pratade om tidigare, att det var en ganska bra ihoppassning av författarskap och översättare. Så då, ja. Men det är inte alls bra, det är lite pinsamt för svensk del att det inte finns en översättare från ukrainska.
Mm. Nu skickar vi en liten passning till alla som lyssnar här. Om du är en fena på ukrainska och är intresserad av litteratur så finns det en lucka.
Ja.
Ibland kunde det ju faktiskt handla om någonting som var någon slags hybrid mellan översättning och självständigt verk, eller hur? För att man tog sig ganska stora friheter.
Ja, det har man gjort egentligen i alla möjliga olika genrer, men man ser det tydligt i någon dramatiken, och framförallt den lättsammare dramatiken, när man ända från det att man börjar med en svenskspråkig teater någon gång en bit in på 1700-talet, så har det varit vanligt att man säger att man lokaliserar ett verk. Det vill säga att man tar, om det var något fransk drama som utspelas i någon liten småstad i Frankrike, så flyttar man det till Stockholm eller någonting. Mm. Alltså, och byter namn på alla personer som man försvenskade med, ganska bokstavligt.
Just det. Alexander Mörkeidem gör Tre systrar, då utspelas i Boden på 50-talet.
Ja.
Ja. Det är ändå intressant att romankonsten är väldigt mycket att man har respekt för författaren och liksom man ändrar ingenting, medan då dramatiken är någon slags mer open source, kan man ju säga då.
Ja, jag vet inte om det, historiskt sett vet jag inte om det har varit så i romankonsten heller. Man har kanske inte gjort såna här stora omarbetningar, men det hänger nog ihop med en annan sak, att det krävs ett mer omfattande kreativt ingrepp om man skulle kunna ta Brott och straff och flytta det till Stockholm idag till exempel och sånt. Men det är ju en ganska, det skulle vara jättespännande. Mm. Men det är en lite större sak än att ta en välkänd pjäs och flytta den till Boden istället för vad den utspelar sig i original. Men vi har inte den upparbetade konstformen.
Mm. Sen när det gäller lyrik och översättning av sånger, där ställs ju också helt andra krav eftersom det ska rimma och sådär, vilket gör att språkbehandlingen blir mycket friare.
Ja, framförallt då sångtextöversättning där man ska, översättaren måste passa in sångens diktion, hur det ska låta ungefär likadant som i originalet. Man måste kunna sjunga på samma sätt. Ofta ska det vara på rim också. Och båda de grejerna gör att översättarna ofta tvingas bort rent semantiskt från originalet. Alltså innehållet börjar förvridas. Man kan inte rimma spårvagn på tupp som det kanske står i original. Nej, men då får man hitta ett annat rim och då blir det ju annorlunda.
Mm. Man är ju glad att låten Jackson översattes till Laxå.
Ja. Och där har väl översättaren ändå varit ute efter någon form av ljudlikhet förmodligen mitt i allt det där. Och då skippat det semantiska helt och hållet.
Ja, men också, jag tror att du nämner i din bok också 24 Hours from Tulsa av Burt Bacharach, översätts av Öster Warnebring till 15 minuter från Eslöv. Vilket också är en otroligt fin försvenskning.
Ja, det är det. Och det här med försvenskningar, det tror jag har stor potential för framtiden. Jag tror det kan göras jättemycket roligt även utanför sångtextsammanhang. Det har ju försvunnit, tyvärr så översätts det ganska lite numera sångtexter. Det gjordes ju mycket ända fram tills vi blev fullständigt amerikaniserade här i landet. Men jag har översatt lite sångtexter själv. Jag märker att det händer roliga saker. Låtarna blir på något sätt ofta, i en lyckad översättning så blir låtarna bättre och intensivare.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Under 1800-talet och tidigt 1900-tal så dels så professionaliseras ju förlagsbranschen. Förlagen blir liksom starkare och tyngre och dels så skärps upphovsrätten när det gäller tryckt text. Hur förändrar det översättarnas villkor?
Det som sker är ju att genom upphovsrätten så skapas möjligheter. Det är en av flera förutsättningar för att ett modernt förlagsväsende ska kunna uppstå i Sverige några årtionden in på 1800-talet. Och det är ett kommersiellt fungerande förlagsväsende centrerat runt romanen och författaren. Tidigare så var romanen sågs inte som någon vidare produkt överhuvudtaget. Och det var svårt att göra pengar på förlagsverksamhet. Nu gick det till slut i Sverige med lång eftersläpning. Och det gjorde å ena sidan att det kom in en massa pengar i förlagsbranschen och det började översättas mer. Och översättarna uppstod egentligen först nu som en distinkt grupp. Men samtidigt så nedvärderades översättning som syssla ganska mycket. Att tidigare så hade ändå översättning hade setts lite grann som för vad det är, som en kreativ slags kreativt skrivande eller vad man ska säga. Och ett sätt att göra hemspråket en tjänst. Nu så skuffades översättarna ut i marginalen väldigt mycket och anonymiserades tydligt. De uppstod som en slags kulturproletariat av översättare som var uselt betalda och illa sedda i allmänhet. Mm. Men sen över tid så blev upphovsrätten också en förutsättning för att offentligheten skulle få upp ögonen för översättarna. Men idag så har ju översättarna förfogar över upphovsrätten, över sitt verk, över översättningen tillsammans då med den utländska författaren. Det var egentligen en rätt som garanterades redan tidigt på 1800-talet i lag, men i praxis så märktes det först ganska sent på 1900-talet att det var, faktiskt var det som stod i lagen. Men det var ju också en förutsättning för att dagens situation skulle kunna uppstå där översättare ändå tillerkänns någon form av kreativ förmåga.
Just det, och det innebär också att man får en liten procent av alltså biblioteksutlåningar och sånt, eller?
Ja, visst.
Mm. Som översättare så hamnar man ibland i svårigheter när det gäller uttryck eller företeelser som det kanske inte ens finns något ord för i svenska. När man ska översätta liksom någon specifik slang eller liksom olika pidginspråk. Alltså, hur kan man tänka där egentligen?
Ja, det är ju sådana tillfällen man ofta, det blir så tydligt att översättaren skapar någonting nytt. Och där är det ju upp till översättarens förmåga. Boken ger ganska många exempel på det. Det är något exempel, återigen den här Matilda Drangel tror jag det är, 1800-talsöversättaren som blev satt och översatte någon rugbyterm som hon inte alls, det blev bara, hon talade om att det var en högra tre fjärdedel som saknas när det var en vad det nu heter, ett rik quarterback som hade försvunnit på vägen till en match.
Eller just det, det var någon Sherlock Holmes-historia.
Ja, just det. Mm. Så det kan ju gå åt lite olika håll. Men all översättning innebär att man skapar någonting nytt på det egna språket. Och det är mindre synligt i stora delar av texten. Men det blir synligt i de här tillfällena när det står något uppenbart jättekonstigt i originalet. För då förstår man som läsare. Man blir påminn om att ja, men det här måste, vad kan det stå här? Det här måste ju översättaren ha gjort. Tänker man plötsligt. Men nu översättarna har gjort allting förstås. Egentligen skiljer det sig inte. Det skiljer sig i svårighetsgrad. Men inte i sak från det övriga översättarna.
Nej. Men tänker man ibland som översättare att fasiken, jag skulle behöva en fotnot här för att förklara det här. Alltså för det här går liksom inte att skriva i svensk text.
Ja, det fanns ju en sån praxis. Framförallt från översättningen från lite mer främmande språk längre tillbaka. Mm. Att man gärna fyllde texten med fotnoter. Mm. Ja, det blev lite manual över den skönlitterära texten på något vis. Att man hade en not som förklarade något konstigt ryskt ord eller vad det var. Men i allmänhet försöker man nog undvika det numera och hitta lösningar som gör att det inte sticker ut. Men det beror på vad man vill lägga tyngdpunkten. Om man vill väldigt mycket skapa en text som ska vara helgjuten och inte påminna någon om att det är en översättning. Då tar man ena, liksom, man viker av åt ena hållet. Mm. Men i vissa fall så kanske man behöver vara ganska uppenbar med att det här är en översättning och här, då kan man kanske flika in någon liten kommentar.
Ja, just det. Men du har ju något exempel i boken också från Borta med vinden. Där då de gamla slavarnas språk, alltså de svartas, vad ska man, socialekt kan man väl kalla det, då, som då ska översättas till svenska. Och då blir det någon slags lite stolpigt, lite grammatiskt, så här felaktigt språk. Och när jag läser den idag så känner jag bara att det här, det finns ju inget flyt i det här. Nej, men däremot så läste jag den underjordiska järnvägen översatt till svenska. Och där tyckte jag att det, liksom, ja, men det flöt på. Så alltså det går ju att göra mer eller mindre bra också.
Ja visst, och det är mycket som det handlar om översättarens kompetens. Mm. Och det handlar om att vissa saker i översättningar åldras ju ganska snabbt. Den här slavjargongen i Borta med vinden är väl ett exempel på det. Att det. Jag tror att det var en sån där grej som folk skrattade lite åt redan när den kom. Och med tiden har det blivit känt. Men det var en skicklig översättare som låg bakom det. Det var en svår utmaning för henne.
Mm. Men hur personlig får man då bli som översättare? Ska man bevara språkdräkten precis som den är, eller kan man våga förändra något litet för att texten ändå som helhet ska bli så bra som den kan bli?
Det går inte att vara så principiellt bergfast när det gäller översättning, utan det handlar alltid om att ta det från situation till situation. Och jag tror sällan att låsa fast sig vid några fasta principer.
Du har ju översatt en hel del litteratur, främst från ryska. Men när du börjar med ett översättningsuppdrag, hur går det till rent praktiskt? Alltså, du läser ju såklart romanen, om det är en roman. Och är det så att du sen sätter dig ner och skriver någon slags skissmässig översättning som du sen börjar bearbeta? Eller börjar du från första meningen och verkligen borrar dig ner i texten och översätter, djupöversätter?
Jag brukar bara börja från början helt enkelt. Och sen brukar jag göra första kanske tredjedelen av texten gör jag en grov översättning på. För att på något sätt få få känna på den och få en uppfattning om hur jag ska göra det här egentligen på svenska. Och sen så går jag tillbaka till den och så försöker jag sätta den första, tredje, fjärdedelen och sånt. Ja, men lite hyfsat slipat. För då vet jag ungefär hur jag ska göra rest.
Just det, så att liksom testa och hitta tonen och sen så rullar man ut mattan kan man säga. Mm. Ja. Men är det så här, om det är något ord eller uttryck som du känner att det här är knivigt, då kan det vara så att du lämnar den på ryska?
Ja, då brukar jag Det, vissa saker kan man ju inte lämna, för man märker att det här måste jag lösa nu, annars så förstår jag inte riktigt hur det ska bli.
Men det är ganska vanligt numera att man som översättare tar kontakt med författaren och frågar kring översättningsfrågor.
Det är väl lite olika hur man tycker att det där är. Jag tycker inte att det är så bekvämt att kontakta. Det är någon, jag vill gärna lite grann, det är ju svårt för en utländsk författare att förstå vad jag håller på med på svenska ibland. Mm. Möjligen att man kan bolla med någon kollega i Sverige då. Men sen så, det brukar vara ett par tre frågor så där till författaren.
Just det. Finns det någon eller några böcker som du tycker har blivit, eller som du märker har blivit avsevärt bättre i översättningen än vad de var i original?
Jag vet inte. Det sägs Stieg Larssons, de här kriminalromanerna som Millennium-trilogin. Det var någon som hade jämfört dem med, jag tror det var de engelska översättningarna. Kommer fram till att de engelska översättningarna var betydligt bättre. Att de var mindre pratiga, mer stringenta på något vis. Och så kan det nog vara. En översättare kan ju behöva ta ställning till frågan om funktionalitet i text. Och man, man frågar sig, vad ska den här texten vara bra för egentligen? Vad ska den användas till? Och då, om det är en ren underhållningshistoria, då måste den ju funka på svenska. Det var därför de här dramatiköversättarna som vi pratade om förut, de här som gjorde om farser och lustspel till att de fick utspela sig i stockholmska miljöer. Det var ju för att de måste ha något som funkar på scen. Och lite samma princip tror jag kan göra att en del underhållningslitteratur, att man töjer lite mer på det hela och anpassar till något som man då anser funkar på svenska.
Ibland kan det ju bli rabalder och fejder också kring översättningar, och Åke Olmarks är väl ett känt exempel på det. Han översatte Tolkiens böcker, först Bilbo och sen Sagan om ringen-trilogin, och Tolkien var ju inte så nöjd över det här. Kan du berätta någonting om det?
Ja, Åke Olmarks, han översatte lite allt möjligt. Han översatte, jag tror han översatte Koranen och Dante och Snorre och vad det nu var. Det gick ofta oerhört snabbt. Han hade egentligen en väldigt fin och sär egen språkkänsla, vilket man märker i hans Tolkien-översättningar också. Tyvärr så var han också oerhört slarvig och det gick undan. Jag tror han, som jag minns det, så var han ekonomiskt ganska pressad och det bidrog kanske till det. Tolkien-trilogin som han översatt, de präglas väl lite av det att det finns inslag som har en väldigt tydligt fungerande litterära kvaliteter, samtidigt som han trampar igenom fullständigt här och var. Men han brevväxlade med Tolkien, som jag förstod det, Olmarks, och Tolkien förstod att ja, men här är någon som kör sitt eget race lite grann. Tolkien försökte påverka den svenska utgivaren att satsa på en annan översättare. Olmarks gjorde motstånd mot det där, för han såg sig helt riktigt också som en medskapare till Tolkien på svenska, för det var han ju också. Och han gjorde motstånd, det blev en slags dragkamp mellan Tolkien och Olmarks, som Olmarks av upphovsrättsliga skäl till slut förlorade då. Mm. Och då blev han väl förbittrad och gick ut i en kampanj mot Tolkien och Tolkien-fantaster.
Just det. Men jag har ju läst Sagan om ringen-trilogin i Olmarks översättning, och det finns ju någon slags berättarglädje där. Men Tolkien på engelska kanske är lite mer, det är sådär, det är liksom ödesmättat, högstämt, lite repetitivt sådär. Alltså att Olmarks på något sätt lockar fram berättarglädjen i det här.
Ja, men det är lite för mycket någonting annat än Tolkien. Det är det som är Olmarks Tolkien, är klart. Den uppenbarligen fungerade den ganska bra. Den blev en succé och sålde massvis årtionde efter årtionde fram till Erik Anderssons nya översättningar kom. Men han trampar också igenom och blir ganska obegriplig här och var.
Ja, jag får kanske börja om med Erik Anderssons översättning och se vad som händer.
Ja, jag tror det. Jag dumt nog så gav jag mig på att högläsa Olmarks version för barnen, och det var bitvis besvärligt.
Du nämnde ju innan att översättarna har blivit mer originaltrogna på senare år. Finns det några risker med det? Att det blir lite så där plattare, lite tråkigare?
Ja, det kan man ju tänka sig. Överlag är det väl en god utveckling. Men det, jag menar, all konst kommer ju i lite olika kvalitetsnivåer. Det handlar väl mer om det. Principen är god, men sen så är det inte alltid så lätt att efterleva den kanske.
Mm. Men det för oss tillbaka till den här diskussionen om bundenhet och frihet som vi var inne på tidigare.
Jo, men jag tror, om man ska säga om framtiden, så tror jag att nästa steg kanske kan vara mer åt det här försvenskningshållet. Det ligger lite i tangentens riktning på så vis att nu har översättarna de senaste årtiondena blivit mer konstnärligt självmedvetna. Och då funderar man, men hur tar man det nästa steg? Ja, men det är kanske genom att översätta Brott och straff till Stockholm på 2020-talet.
Spännande. Jag ser fram emot mot den tolkningen. Ja. om man sitter och lyssnar på det här och känner att men jag skulle vilja bli översättare, finns det några utbildningar man kan gå?
Ja, det finns bland annat i Göteborg på Valand där så har de vissa grupper, det är olika från år till år vilka språk, men där finns det grupper, det kan man ju kolla upp, det heter väl litterär översättning på Valand.
Men då ska man ju ha en bakgrund då, att man ska ju då kunna ett främmande språk bra, och sen ska man vara intresserad av litteratur och skrivande,
ja,
såklart,
nej,
från
men
början.
Det är tre egenskaper, och i princip är det väl i den här ordningen, anser jag, att det viktigaste är att man ska kunna hantera det egna språket på en hög nivå och en bred stilistisk palett. Det andra är att man ska vara en skicklig läsare. Och det är en överspråklig förmåga, tror jag. Att man är en duktig läsare på vilket språk som helst. Och det tredje, det är att man behöver vara duktig på språket man läser på.
Mm. Så då kan vi uppmana läsarna att börja med de tre grejerna. Sen kan ni söka till Valand.
Ja.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
Ja, vad skulle det vara? Kan du hitta en bandyhistoriker, skulle jag lyssna på det? Det skulle jag vara intresserad.
Men du, svensk bandy, allt vill att veta om svensk bandyhistoria. Ja. Nej, men det känns som att det finns bandyhistoriker.
Ja, det gör det. Jag har en idé om att det skulle vara intressant. Det är ett ämne som lite grann kapas av sentimentalitet och negativa stämningar sådär, men det skulle vara intressant om man hade en bandyhistoriker som inte var så böjd åt
just det. Samtidigt så är det ju många städer i Sverige en stor publiksport fortfarande och någonting som är allra högsta grad levande också.
Ja visst, och det, jag tror det finns intressanta kopplingar till hur samhället har förändrats och så, man skulle kunna skriva en Sveriges historia utifrån bandyns historia.
Ja, men det kanske är få sporter ändå som är så kopplade till samhällsutvecklingen och de här bruksorterna, industrialismen och folkhemmet som bandyn ändå. Men du har alltid velat prata om bandy. Vi undersöker saken.
Ja.
Ja. Nils Håkansson, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi velat veta.
Tack, tack.
Tack Nils för att du berättade och lycka till med Augustprisutdelningen som jag tror är samma kväll som det här avsnittet publiceras. Vi skrapar ju bara på ytan av allt det som finns med i Nils underbara bok, så kolla in den. Dolda gudar heter den. Vi som gör den här podden på originalspråk heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.